200 mil från närmsta bebodda ö ligger den utslängd i Stilla havet. En gräsbevuxen bit land med sina magiska, gigantiska människohuvudskulpturer i svart vulkanisk sten som sticker upp ur gräset här och där. De första europeer som såg Påskön var holländare, ledda av kaptenen Jacob Roggeveen som landsteg på ön på just påskdagen i april 1722. Och i Vetenskapsraden Historia ska vi därför med anledning av 300-årsdagen av den här händelsen ägna större delen av programmet åt Påsköns fascinerande historia. Helene Martinsson-Wallin är professor i arkeologi vid Uppsala universitet och har forskat mycket om Stilla havsöarnas historia och har grävt på Påskön.
Nu är det ju så att Påskön är ju geografiskt sett den mest ensliga platsen på jorden. Mm. Den är ju väldigt liten då. Och att det är ju som en höstack med en nål som man ska hitta där. Så att de här Roggeveen, han var ju holländare, och de kom med tre skepp. Och det var ju att upptäcka världen, och holländarna var ju liksom på den tiden så var de en stormakt när det gällde att upptäcka världen. Så att här kommer de, och det var ju inte så att de faktiskt visste att den här ön skulle torna upp sig här. Utan de såg väl några sjöfåglar där och de liksom såg börja se ön och alltihopa och sådär. Och så stannar de en bit utanför, och då ser de människor som kommer, de slänger sig ut i vattnet och någon paddlar frenetiskt med någon sävbunt som de ligger på, så att säga.
Med någon flytetyg sådär.
Ja, någon flytetyg och kanske någon liten skranglig kanot. De kommer ut, de här påskeborna, och de verkar fredliga och så, det var liksom inte några kontroverser, men det som står då, för det har skrivits ner ifrån kapten Roggeveens logg och även andra som var med på den här skeppet, eller skeppen, så har det skrivits ner en del ögonvittnesskildringar, och de kommer och de är väldigt gärna att de tar hattarna utav folks huvuden, och om man tänker sig in, försöker tänka sig in i bilden på en påskebo.
Ja.
Som kanske aldrig har sett det här. Det kommer alltså också bara män.
Just det, på de här skeppen.
Ja, på de här skeppen. Och jag vet på andra håll i Polynesien så har det varit sådana historier i alla fall om att det är de som bryter igenom himlen. Ja. Palangis kallas det till exempel på Samoa.
Mm.
De som kommer och bryter igenom himlen. Och så kanske man såg på det.
Ja, det är närmast någon sorts rymdvarelse.
Exakt.
Som dyker upp där för påskebornas del.
Ja, precis. Och de ser helt annorlunda ut. De har helt annorlunda kläder. Och liksom allting är annorlunda. Så hur ser man på det? Liksom?
Ja. Och först som du säger så verkar det vara ganska hjärtlig stämning när de här första påskeborna som simmar mer eller mindre ut till de här holländska skeppen möts där, lånar hattar och skrattar och har sig. Men sen är det någonting som går fel när holländarna går i land.
Ja, absolut. Och det är väl det också som har skapat en hel del problem även efteråt. Efter den här första, som vi vet om i alla fall, den första mötet mellan påskebor och europeer. Det är när de går i land, och det är klart att de här som kommer hållande, de kanske var rädda också och undrade, de hade hört om kannibalism kanske eller något sådant. Så att, ja, så de skjuter då.
Mm.
För de känner sig hotade, för att så som vi förstår utav texter så är det att en del utav påskeborna verkade hotfulla, hade stenar i händer eller spjut och sådana saker. Så att de kände det väl det, och oturligt och inte alls speciellt bra gjort utav dem, då skjuter de en del.
Så det, och som du säger, man är nervös. Visst var det så också att den här Robinson Crusoe-boken som ju snabbt blev en bestseller, hade kommit ut bara några år tidigare, där berättas det ju mycket om såna här infödingar som man kanske sa på den tiden, på någon öde ö mer eller mindre. Alltså, det låg i luften på något sätt, och någonting verkade ha tänt gnistan då, oklart vad.
Ja, precis. Och det verkar inte som att det är kaptenen eller de som, utan att det blir så, och det var ju inte speciellt bra då. Men de byter i alla fall till sig en hel del. De pratar om jams, det vill säga en rotfrukt, och de pratar om kyckling som de då byter till sig.
Mm.
för förnödenheter och så. Men sen så finns det också andra skildringar som faktiskt när de åker runt innan de går i land, så skildrar en av dem som var skeppsläkare där, och han skildrar att det ser väldigt fredligt ut och att de bor då på olika kustboplatser. Och den här, de här som kommer ut först, och då är det bland annat en av dem som verkar leda det hela, och han, tyvärr blir han en av dem som skjuts ihjäl också. Mm. Så det kan ju skapa väldigt traumatiskt för påskeborna här.
Ja, precis. Den här, hur stor den nu var, skärmytslingen som äger rum, den kan, som du säger då, ha fått väldigt stora konsekvenser. Vi ska väl återkomma till det förstås i Vetenskapsradion Historia. Det jag tänker är att det här är ju en av de här för mänsklighetens del nästan epokgörande händelserna, när holländarna då seglar från sitt håll, upptäcker den här ön dit då människor har kommit, och det ska vi också återkomma till, när de första människorna kan ha kommit till Påskön. Men alltså här är det ju två mänskliga migrationsrörelser egentligen som möter varandra från olika håll på jordkloten. Alltså de här polynesierna som har rest över Stilla havet under hundratals, kanske tusentals år och koloniserat Påskön, och så kommer europeerna i, man säger så, samma syfte några hundra år senare då. Alltså lite epokgörande händelse egentligen där i april 1722.
Ja, absolut. Och det här leder ju fram till liksom konsekvenser som man kanske inte då anar. Jag menar, europeerna åkte ju ut i syfte också att liksom, lägga under sig land och resurser, och det var ju det här mer kapitalistiska företaget, om man ska säga det, som ledde dem ut till de här mötena, och det var två olika världsbilder som krockade.
Mm. Men det som de flesta kanske tänker på när man tänker på Påskön, det är ju de här stenstatyerna, egentligen de här stora ansiktena som står på den här gräsön. Alltså, vad vet vi om vad holländarna 1722 såg de här? Vad tyckte de? Och vad var det för bild man gjorde sig av vad de här statyerna var för någonting?
Ja, de såg de här, man beskrivit de här, och de trodde att de var gjorda av lera. Faktiskt med skarpa stenar i, så att säga. Och det är ju egentligen så att de är gjorda av en ganska mjuk, som vi kallar en stenmaterial som heter tuff. Men att det är hårdare som noder i det här utav basalt. Så det var så de beskrev dem faktiskt, och de tyckte ju att de var jätteintressanta så, men de hade också såna idéer om att kan verkligen de här infödingarna ha gjort det här? Mm. Och det återkommer som ett tema.
Ja, för de är ju gigantiska.
De är gigantiska.
Uppåt 10 meter höga, någonting sånt där. Och när holländarna kommer dit, då kommer de ju till ön så som den i princip ser ut idag, vad jag begriper. Alltså mer eller mindre gräsbevuxen, fanns väldigt lite träd kvar. Mm. Och de måste ju ha funderat på hur kan invånarna på den här ön överhuvudtaget ha lyckats resa de här gigantiska stenskulpturerna.
Precis, det var det. Det står faktiskt i de här journalerna, och de reflekterar över det här, och de förstod ju naturligtvis att det handlade om någon slags rituella eller tempelplatser utan karaktärer. Och det finns faktiskt en beskrivning av att de såg att de tände eldar vid de här, och att de också så att säga böjde sig i någon slags med händerna uppåt, och sen böjde sig med solens uppgång i de här platserna. Så det finns sådana beskrivningar faktiskt.
Men redan från början då, som det låter som, så beskrevs det här, de här stenskulpturerna som någon form av mysterium egentligen. Så som de har för många av oss, tror jag, fortsatt att vara.
Absolut. Nej, då, och just det där att de var så enormt stora, och de inte trodde att det här var något som påskeborna hade gjort själva. Det där blir ett tema under lång tid faktiskt.
Mm. Om vi ska prata om en annan sån bild som verkligen har satt sig för många av oss kring Påskön, så handlar det ju till stora delar om en kollaps, om ett samhälles undergång, om hur Påskön har fått bli någon form av symbol för mänsklig galenskap inte minst, och där de här stenskulpturerna har en särskild funktion där, hur ön från början ska ha varit skogbevuxen och hur människor som kommer dit har huggit ner de här träden, inte minst i syfte att resa de här stora statyerna. Man gör det, men får då konsekvensen att man till slut då sitter på en ö som inte har några resurser att föda den här växande befolkningen och att ön därigenom då kollapsar. Det här är till exempel teorier som har förts fram av författaren Jared Diamond. Vad säger du som arkeolog, när satte sig den här bilden om påskön, alltså som någon sorts symbol för mänsklig galenskap?
Ja, den har väl liksom vuxit fram kan man väl säga, men det är ju en sanning med modifikation ser ju vi när man allt mer har gjort arkeologi på ön. Och det visar sig ju framöver, jag menar den här bilden, det är ju liksom när man förstår, och det är ju också när arkeologer kommer dit och ser i jorden och marken att vi faktiskt har avtrycket av att det är stora palmträd som har varit där, och den har liksom varit, det har varit en stor palmskog nästan över hela ön.
Mm, och väldigt, som du säger, stora palm, ja. Det är ju en speciell påskpalmart vad jag begriper.
Exakt,
som
det är en speciell art. Och den då har ju människorna huggit ner, men det finns ju också spår utav det i den muntliga traditionen att det faktiskt har varit då skog på ön, och även i den här så kallade rongo-rongo-skriften som man hittat på sådana här trätavlor.
Mm. Och en helt unik påskhieroglyfer kanske, ja, man nästan kan beskriva dem
som. Piktografer, ja, eller liksom det är bilder kan man säga som man tror att man har haft för att kunna recitera och kunna säga vissa muntliga traditioner.
Och de har skrivit ner inte minst på alltså bark, va?
Ja, trätavlor, ja, om man säger så. Men även i andra material. Men om man nu ska liksom titta på det här med det här idén att de sågar av den grenen sitter på, att man liksom, det är ju bland annat Gerald Diamond som har tagit upp den här idén om kollaps, och på ett sätt så har han ju rätt i det att det faktiskt har blivit då en ekologisk kollaps på ön när man förändrar då vegetationen så kraftigt som man har gjort. Men det har ju gjorts på massor med håll i världen. Och det handlar ju egentligen om människans sätt att vilja överleva framförallt med jordbruk.
Mm. Och det är det man har ägnat sig åt på påskön, då, inte minst efter att träden har huggits ner.
Ja, vad vi tror det är ju att först bör man odla mellan de här träden, men sen då så har man gjort ett slags, vad vi kallar här i Skandinavien, svedjebruk, där man hugger ner träden. Jag har ju då i flera av mina arkeologiska undersökningar sett det här, och det är de här stora rotsystemen, och så ser vi väldigt mycket kol och att de har huggits ner och så bränts ner de här stubbarna, och det ser vi över ön. Och det har att göra med att man ville odla upp och framförallt sötpotatisen som då inte är ursprunglig sannolikt utan har kommit in lite senare när man faktiskt gjorde det här. Plus att det handlar också om att man ägnade väldigt stor tid till det här som jag kallar då materialiserad ideologi, som låter kanske fint ord, men det är liksom idéer och religion som man då uttrycker med de här statyerna och med tempelplattformarna och sådana saker.
Ja, men det tycks ju som att då innan europeernas ankomst att man på påsken har skapat ett samhälle som man säger så funkade, som inte kanske var i någon form av kollapsstatus. Man har förvandlat ön då från den här palmskogiga naturen till mer eller mindre en trädgård, en odlad yta som man kan överleva på mer eller mindre i alla fall. Och man har rest de här statyerna, skapat ett närmast unikt kulturellt uttryck på den här ön. Skulle du hålla med om det att men så strax före 1722 och holländarnas ankomst så var det här ett stabilt system?
Ja, både och. Om man tittar då på där statyerna är gjorda, det finns ett stenbrott på ön där statyerna är gjorda. Och där lämnades många av de här statyerna i ofärdigt skick. Och det verkar ha skett över en natt. Och den dateringen på detta, det vet vi inte riktigt. Och det kan faktiskt ha varit faktiskt innan Roggeveen kom dit. Mm. Men vi vet ju inte om det faktiskt har kommit europeer redan tidigare. Det finns vissa indikationer på att det kan ha varit europeer där redan tidigare. Men om man då tittar på de här statyerna då som vi pratade om, att de var ju ämnade att stå på en plattform på ett tempel som är alldeles vid kusten. Men ofta när vi ser bilder på dem idag, då står de kvar i stenbrottet lite lutade hit och dit. Och det är ju många hundratals som står kvar i de här positionerna. Så någonting har hänt. Man har liksom slutat tillverka de här och en del var på väg att transporteras till de här platserna också. Mm.
Och skulle ha rullats då på de här palmstockarna. Det är inte så man tänker sig.
Ja, man vet till exempel att man har använt de här palmstockarna på olika sätt och så. Så att de, jag menar, skogen har använts på massa olika sätt sannolikt och huggits ner både för odling men för att använts till byggnationer eller ja, i byggnationer av de här ceremoniella platserna som var över 300 runt om på ön. Och man höll på med att bygga och förändra och fixa med de här på olika sätt. Mm.
Uppenbarligen var det ju då inte ett statiskt samhälle som du beskriver. Att saker och ting händer ju på Påskön även innan några europeer blandar sig i. Men vad man också kan konstatera att ett par decennier efter holländarnas, kanske då de första europeernas ankomst 1722, när det då kommer europeer senare på 1700-talet så kan de beskriva att de här stenstatyerna som har då dittills stått rakt upp i de här olika tempel eller liknande komplexen, de har fällts, ramlat, knuffats ner.
Mm.
Då verkar det ju tydligt som att någonting har hänt. Absolut. Hur kan du förklara det?
Ja, jag tror ju att det är den här traumatiska upplevelsen. Europeernas ankomst naturligtvis in i det samhället och vad som hände, det var traumatiskt för påskyborna. Och det har ju gjort kanske att det har rubbat också olika maktkonstellationer på ön. Som kanske redan tidigare var lite skakiga då, för det var olika det man kallar för klangrupper som hade sina områden. Men man ser konsekvent att utefter tiden, de sista statyerna, den sista som faktiskt fälldes ner eller som puttades ner, och det var ju säkert i skärmytslingar mellan de här klangrupperna, det är den absolut största som kallas för Paro, som var 10 meter hög. Och vägde många, många ton. Den då vältes ner någon gång i början på 1800-talet. Så det har varit liksom efter vart kan man säga som det här har hänt.
Mm. Men det har ju funnits teorier om att just den här händelsen som vi beskrev i början då, holländarnas ankomst och de här skotten med vad som för påskeborna måste ha varit nästan någon form av magiska vapen, sådana här musköter och så, rökpuffar, krutdoft och så folk som faller till höger och vänster. Och sen holländarna som sen går runt på ön, får då eller tar såna här förnödenheter och sen seglar iväg utan att påskebornas stenstatyer, alltså någon form av kanske skyddsgudomer eller förfäders symboler, gör någonting för att beivra det här. Ja. Alltså det måste ju ha varit väldigt traumatiskt.
Mycket traumatiskt, och det är så. Det finns en film som heter First Contact som australiensare gjorde när de åkte till Nya Guinea på 30-talet. Och där har de filmat då det här första mötet. Och den brukar jag visa för mina studenter också. Och vi diskuterar den väldigt livligt. Och i minnet så kommer de ihåg när de sköt, för det var också så att där var det också skärmytslingar. Och det har nerfällt i minnet som väldigt traumatiskt.
Mm.
Så vi har liksom vi har resultat, vi vet en del om sådana möten faktiskt. Mm. Så det är en... sannolikt så har det ju verkligen varit väldigt traumatiskt för.
Mm, och också gjort samhället instabilt eller förändrat det på olika sätt och vis. En sån här förändring som ju också har blivit en smått ikonisk bild kanske av Påskön är ju det som man kallar då för fågelmankulten, som ju man kanske skulle kunna beskriva som någon form av påsktriathlon eller liknande. Alltså vad jag begriper, unga män som ska ge sig från den här stora huvudön, klättra ner till stranden, simma ut till en fågelklippa som ligger någon kilometer utanför Påskökusten, klättra upp på den, då ta årets första, det är väl svarta tärnor som häckar där bland annat, och det är de äggen man ska ta och sen simma tillbaka med ett sånt där ägg i handen. Och det här är ju alltså i Stilla havsvågor och annat då, och ganska kallt tänker jag mig vattnet. Och sen ta sig tillbaka, klättra upp för... Och hela den här spektaklet tycks ju ha haft en väldigt viktig symbolisk funktion på påskön, men egentligen ursprunget till den uppstått kanske i samband med holländarnas ankomst eller strax innan. Vad är det här för någon sed egentligen?
Ja, det här med statykulten är ju en slags förfäderskult mer, för att det är hövdingar som är de här statyerna då, och de står på sina plattformar, och kanske det är så, precis som du säger också, att när europeerna kommer och de blir dödade då på påskebon, att statyerna kunde inte skydda dem. Så det verkar ha utkristalliserat sig efter vart. Vad vi tror det är att den här fågelmankulten har funnits på ett visst sätt redan tidigare. Men att den då har utkristalliserat sig mer och mer. Och den är också i förhållande till en gudom som kallas för Makemake. Och det här vet vi om därför att när missionärerna kommer dit på 1860-talet så är den här traditionen fortfarande levande. Och det är ett sätt kanske att där man har då konkurrens mellan varandra, men man behöver inte slå ihjäl varandra så att säga, utan att man har en tävling, ungefär som vi har OS eller olika tävlingar då, att de olika klangrupperna tävlade just om det här, och då brukar man kalla det för en first fruit cult, det vill säga att den här ägget är ju en symbol då för att tärnan kommer och att det blir nytt liv och så. Och där ska man visa liksom sin mandom också, den som klarar av där och klättrar ner och hämtar det. Och det är ju representanter för de olika hövdingarna. Mm. Men den som kommer först, där den hövdingen blir liksom valt till årets kung eller vad man kan säga. Mm. Och det är ett sätt kanske att stabilisera samhället också. Och ha då konkurrens i ett samhälle, men inte då liksom döda varandra eller dominera varandra. Så att det var väl ett sätt för dem att liksom återinsätta så att säga, samhället på något sätt mer på ett mer stabilt sätt.
Mm. Det säger alltså Helene Martinsson Wallin, professor i arkeologi vid Uppsala universitet, här i Vetenskapsrådet och historia, där vi pratar om påsköns historia med anledning av att det har gått 300 år sedan de första européerna, som vi känner till i alla fall, kom till den här ön. Och det låter som att man kanske inte kan då klandra varken påskeborna själva egentligen, att de sågade av grenen de satt på, eller helt uteslutande européerna och lägga skulden på dem. Men om man ens ska tala om en kollaps för den här ön, som du ändå lite grann har verkat att ske, så är det ju någonting som händer på det sena 1700-talet, under 1800-talet, när den här ön blir föremål för slavjägare. Det kallas för blackbirding, alltså skepp som seglar förbi och som kidnappar eller stjäl befolkning här, och befolkning också som smittas utav europeiska sjukdomar, smittkoppor och annat. Alltså i princip en kollaps av den här ön. Det var tufft att vara påskebo på vad det verkar som 1800-talet i alla fall.
Absolut. Och det är hela östra Stilla havet och även långt in i Stilla havsområdet som det här skedde. Det är nästan en glömd historia skulle jag säga. Och det är liksom verkligen spetsen på kolonialism och imperialism liksom. Och det var ju till saltgruvorna i Peru och Guan och öar och sånt där som liksom var enorma resurser på den tiden. Guana, det är alltså, om man ska säga det rent så här, fågelbajs helt enkelt. Och det var alltså guld värt. Mm. Och då skulle man ha folk som jobbar med det där och i saltgruvor i Peru och sånt där. Och då bara man kom och tog folk helt enkelt, för de var inte värda då någonting enligt kanske europeernas ögon. Och så att det gjorde ju verkligen så att det blev en kollaps, en social kollaps. Hade påskeborna fått leva sina liv och fortsätta, då hade det absolut inte blivit så här. Tror jag i alla fall. Mm,
och likadant tänker jag den ekologiska aspekten, alltså som Jerry Diamond till exempel skriver en del om. Det verkar ju ha gått åt fel håll kanske med skogavverkningen, men att man då odlar och så på den här ön, men sen kommer chilenska fårfarmare och hela den här ön blir som en stor bara betesmark för får som får springa runt fritt där, och det lilla till natur som fortfarande fanns kvar, det blir ju helt utarmat helt enkelt.
Ja visst, det var flera som försökte liksom kolonisera ön, men Chile kom och gjorde det då, och då skrev de ju under något slags traktat i det här, och enligt påskeborna så menar de att de ska ha ett partnerskap, men enligt Chile menar de att de har överhöghet på ön. De hyrde alltså ut den här farmen till faktiskt, det var till en större farm på Tahiti, och så tog dit någon förman, och så kom det skotska arbetare som med sina får dit, och det var upp till 40 000 får på den här ön. Så stängslar de in befolkningen på ett ställe på ön. De hade ju bott på alla möjliga platser på ön tidigare. Mm.
Okej, okay, så påskeborna fick bo innanför stängsel, ja, helt enkelt. Fåren fick löpa fritt.
Precis, och det är ju en fruktansvärd form av kolonialism. Mm. Och sen blev det de här olika smittkoppsepidemier och allt möjligt sådär. Så att, till slut så var det ju bara ungefär, vad var det, 123-124 personer kvar. Och då är det missionärerna faktiskt som flyttar folket till Mangareva. Därför att de kan inte leva kvar där. Det var en massa skärmytslingar mellan de som hade den här fårfarmen och påskeborna. För att de ville ju livnära sig, så att säga. Och då var ju fåren ett sätt att, om man säger det, stjäla dem. Men det var ju fårfarmarna som hade stulit ön, kan man väl säga. Så där ser man ju liksom nästan kollapsen, skulle jag säga.
Precis, och som du säger då, kanske bara drygt 120 liksom ursprungliga påskebor kvar i livet. Mm. Och om vi då så här på slutet ska diskutera vilka de här människorna var och var de kan ha kommit ifrån, tänker jag. Du var en nära vän med Thor Heyerdahl. Det råkar ju vara i de här dagarna jubileum också för hans så kända Kon-Tiki-expedition. Det var 75 år sedan i april 1947 som den begav sig ut på havet då för att ta sig västerut i Stilla havet och nå förhoppningsvis då, vilket man ju så småningom gjorde efter diverse äventyr, som de här Stilla havsöarna. Thor Heyerdahls idé var ju att kunna bevisa att sydamerikanska människor hade kunnat ta sig på det här viset då till Stilla havet och de här Stilla havsöarna, och att de låg bakom en del i alla fall av kolonisationen av de här öarna. Vad vet forskningen idag om hur koloniseringen av Påskön bland annat, men också andra sådana här Stilla havsöar, har gått till?
Ja, vi vet ganska mycket, och egentligen så är det också Heyerdahls förtjänst att vi vet så mycket, för att han har liksom triggat den här forskningen genom sin Kon-Tiki-färd då, som var en experimentell resa, kan vi säga. Men det har ju skett massa arkeologi efteråt. Jag har bland annat varit och grävt ut den tidiga bosättningen på Påskön tillsammans med Kon-Tiki-museet. Och det har skett massa andra arkeologi på massa öar i Stilla havet. Och framförallt nu i de senare årtionden så har det skett DNA-forskning. Och det har visat att faktiskt att man kan säga att delvis kanske Thor Heyerdahl har rätt, därför att urfolken då i Sydamerika, man kan se deras DNA i polynesiernas tidiga ursprung. Mm,
det har skett någon form av blandning, ja, möten.
Ja. Det har skett en form av blandning, men om man tittar på polynesierna, för att Påskeborna, de är en polynesisk befolkning, det vill säga rapanoier som de kallas.
Mm. Och polyneserna har kommit, ja, västerifrån, ursprungligen ifrån egentligen Kina, Taiwan pratar man väl om, och sen under flera tusen, precis, år har seglat österut på de här små öarna.
Ja, så de har liksom sina släktingar på Samoa och Tonga och Nya Zeeland, Hawaii och sådär, och de har en liknande kultur och liknande språk. Men det har skett de här mötena, och bland annat så kom det ut då förra året nya DNA-studier som visade just det här, att gammalt DNA för sydamerikanska urfolk finns i polynesisk befolkning och även i påskeborna. Men det är lite komplexa frågor, och jag gjorde en doktorsavhandling på det här, de här ceremoniella platserna på Påskön på 90-talet, och då hade jag den här idén om att det inte bara var en kolonisation utav urbefolkningen, utan att man faktiskt har haft kontakter. Mm. Kanske inte många kontakter, men några kontakter, och det har då lett till lite mer komplexa förhållanden på den här ön. Sötpotatisen till exempel, som är en sydamerikansk växt, och det vet man också DNA-mässigt.
Ja, precis, den har odlats på Påskön, ja, och det är svårt att tänka sig att en sötpotatis från Sydamerika, där den då växer naturligt, skulle ha ploppat upp i jorden och seglat iväg till exempel Påskön. Den måste ha fått hjälp av människor på något vis.
Absolut. Men vi har också den lilla polynesiska rottan råttan, fruktråttan som man har, Rattus excellens heter den, den har sitt ursprung i bortåt Indonesien egentligen, och det vet man också DNA-mässigt. Så det här har ju skett liksom möten. Men vad jag vill säga om då polyneserna, eller Pacifica people som det egentligen vi brukar säga nu för tiden, det är att de har varit extremt skickliga sjöfarare. Och de har i princip koloniserat varenda liten ö i Stilla havet. Men att det har skett möten med då sydamerikansk urfolk på, vid vissa tidpunkter.
Just vad det gäller påsken då, hur kan du förklara hur de här eventuella mötena kan ha influerat just den här platsen, och om det kan ge några ledtrådar till varför påsken tycks ha fått en sån väldigt speciell ställning i den polynesiska övärlden. Jag menar, det är där man reser de här mest fascinerande statyerna, och bara där, vad jag begriper, det är där som det här rongo-rongo-piktogram-skriften utvecklas, och bara där, alltså, kan det vara en sydamerikansk influens från, vad vet jag, Inka-folket, eller vad finns det för teorier om det?
Ja, det, de teorierna har ju varit, och det var ju Heyerdahls paradteori kan man säga. Men jag menar väl så här att det där, det handlar både, när det gäller sådär materiell kultur som jag kallar det då, eller materialiserad ideologi, det vill säga hur idéer omsätts till att bli saker och ting och kyrkor och tempel och alltihopa som vi gör, då är det så att det är både internt, det vill säga att det var en polynesisk tradition från början som vi kan se de tidiga då, som ligger kanske, vi har också grävt ut så att man ser mindre platser som ligger under de här enorma platserna. Så när de första polyneserna kommer dit, kanske runt 1100-1200-talet någonting, då så byggde man liksom inte de här stora monumenten. Men att en möjlig då möte med en annan kultur, det kan ju faktiskt vara polyneserna själva som har åkt till Sydamerika och fått den här influensen och kommit tillbaka och gjort de här plattformarna, för det hade man inte tidigare, vilket man hade då i Sydamerika så att säga. Så det är liksom tema på variationer. Sen är min idé om det här att eftersom de är så tidigt daterade på påsken, att man sen hade en influens på något sätt in i de centrala delarna av Polynesien, där man också börjar bygga de här mer plattformar och stora monument.
Att det sker en kulturspridning från påsken som centrum egentligen då, tillbaka till resten av Polynesien.
Det är i alla fall något som vi ser när vi tittar på dateringar och så. Sen så får man också ta liksom höjd för att det här är samhällen som också utvecklar sig internt, och man hittar på saker så att säga på de interna öar, men man ska inte bortse ifrån också att man har haft teknologin och kunnat åkt och varit enormt skickliga sjöfarare, och vi ser också enligt DNA att möten har skett.
Du har som arkeolog rest till och jobbat på Påskön under flera decennier. Vi har ju pratat om den här öns liksom ikoniska status och också tankarna kring kollapsen på Påskön. Hur skulle du vilja beskriva den här platsen idag? Är det en, man säger så, en ruin, en kollapsad plats, eller har det skett en pånyttfödelse?
Absolut ingen kollapsad plats. Om man tittar i Chile generellt, det är ju en av de välmående platserna i Chile. Man har ingen skatt till exempel, man har haft massor med turism som både har varit positivt, men också om man tittar i hållbarhetsperspektiv så är det ju liksom inte kanske hållbart att ha de här mängderna av turismer. Jag var där första gången 1987, och då var det kanske 1000 turister om året. När jag var där senaste gången 2019, då hade de ungefär 100 000 turister om året, och det är ju en väldigt liten ö.
Den är stor som Fårö ungefär, om man ska jämföra.
Precis, och det blir ju en väldigt tryck på det hela så att säga. Och jag ser också att den här chilenifieringen är väldigt stark. Det var inte alls så starkt. Det var mer traditionellt liksom påskbonen pratar mer sitt eget språk. Nu är det väldigt chilenskt.
Mm. Påskön håller på att globaliseras, låter det som, massturism.
Absolut.
Och den här gamla, om man säger så, originalkulturen, ja. Påskekulturen, ja. Rapa Nui, den polynesiska kulturen, den blir allt mindre påtaglig.
Ja.
Samtidigt som du vill ge de här spåren av den kulturen som drar alla dessa tiotusentals människorna dit.
Jag tycker att urbefolkningen, Rapa Nuierna, liksom, de har utbildat sig väldigt mycket mer. Jag har inte varit en stor del, men jag har varit en del i det här med utbildning. För jag tycker det är jätteviktigt att de liksom får känna att vi inte från någon annanstans kommer att göra. Alltså, vi har gjort mer samarbeten och så. Och en av de mest kända arkeologerna som har jobbat med olika utländska arkeologer, Sonja Hawa Cardinali, hon fick ett hedersdoktorat på Uppsala universitet 2017. Och det har varit väldigt viktigt också för påskeborna, att man liksom erkänner att det är de, och de känner sig stolta över sin kultur. Det handlar inte bara om statyerna, utan det handlar om den mänskliga kulturen, också deras språk, deras danser, deras muntliga traditioner och så, deras livsformer så att säga. Och det har blivit väldigt aktuellt idag.
Mm. Ja, och det är väl verkligen någonting man borde vara stolt över som påskebo, tänker jag. Det är ju få andra mänskliga kulturyttringar som är så liksom direkt igenkänningsbara som just de här påskehuvudarna som sticker upp. Alltså det är ju någonting väldigt magiskt ur gräsmattorna där på den här gröna ön. Mitt ute i Stilla havet, så häftigt.
Jag kan ju ge en liten bild. När jag jobbade där då på 80- och 90-talen i arkeologi, de var ju fantastiska, de som jobbade med oss. De var verkliga arkeologer. Och sen när vi hade lunch, vad gör de här killarna då? För det var mest killar, som var det Sonja också då. Men jo, då sätter de sig och gör statyer, och de jobbar alltså hela tiden. Så jag kan förstå liksom den här drivet. Och påskeborna, det är liksom ingen som man sätter sig på så, utan de har hela tiden hävdat sig och hävdat sin kultur. Från att bara ha varit lite drygt 120 människor, så har de faktiskt överlevt. Och det är en blomstrande kultur idag.
Mm. Skönt att höra. Tack så mycket, Helene Martinsson-Wallin, alltså professor i arkeologi vid Uppsala universitet.
Mm, tack.
Vetenskapsradion i historia är det här alltså, där vi har pratat mycket om påsköns historia. Urban Björstadius, vår nyhetsredaktör, har kommit in i studion nu. Hur ska du fira påsk?
Ja, men det blir väl, vi har ju en stuga, en sommarstuga, och det blir väl att vi öppnar den för säsongen.
Ja, på så sätt fryser där.
Ja, nej, men alltså påsken är ju på så sätt en väldigt trevlig högtid.
Ja, verkligen.
Jul och nyår, det är mitt i vintern och det är kallt och det är mörkt. Midsommar, ja, men det är så mycket krav kring midsommar, men påsken, det är bara så här avslappnat och härligt
och godis. Tillåter.
Och godis, vet du, vi har faktiskt fortfarande, vi har ju vuxna barn som ändå kräver att få leta efter påskägg med godis. Och då får de fråga fågel, fisk eller mittemellan, och så får de gå och leta, så bränns det eller så blir det kallare, och så till slut så hittar de då ett påskägg med godis som påskharen har burit in.
Gud vad mysigt, men vi ska be dig rapportera om nyheterna också. Vi har ju i Vetenskapsråden och historia den gångna tiden gjort historiska neddykningar i bakgrunden till kriget i Ukraina. Du vill rapportera mer om detta?
Ja, kriget mot Ukraina har ju naturligtvis präglat medieflödet, och en sak som dök upp här om veckan, det var ju hur den här Azov-bataljonen, en ukrainsk styrka, har delat videoklipp på sociala medier där de droppar ammunition i grisfett. Och det här ska man då se som en propaganda riktad mot tjetjenska soldater, muslimska tjetjenska soldater som tjänstgör som legosoldater på Rysslands sida.
För att tjetjenerna är muslimer och där grisen är ett orent djur, och det här är någon ultimat förnedring eller vadå?
Exakt så. Och då tänkte jag bara så här, att inget är ju nytt under solen. 1857 så skedde ju det här Sepoy-upproret i Indien mot det brittiska imperiet, och då var det soldater, hinduiska och muslimska soldater, som gjorde uppror, för att det gick ett rykte att ammunitionen som man sköt med, den var ju då, skotten var inlindade i papp, Och för att det skulle bli vattentätt så hade man fett kring det. Och när man skulle ladda sina musköter så får man tvungen att liksom bita av den här pappen. Och då gick det ett rykte att det här fettet var tillverkat av gris och kofett. Och grisen är ju oren för muslimer och kon är helig för hinduerna. Så det blev ett uppror.
Ja, som du säger, inget nytt under solen. Alltså då var det det ryktet. Och när man gräver lite grann i det här så verkar det som att det låg en del i detta. Det var så man hade behandlat kulorna. Men det verkar också som att man försökte göra någonting åt det från brittisk sida.
Då bara bekräftade, tyckte de här soldaterna, att det låg någonting bakom ryktet.
Mm. Och det var ju en oerhört blodig historia, Sepoy-upproret. Jag tror det var ju många tusen britter som dödades förstås i det här myteriet och upproren som skedde i Indien. Men många tio och hundratusentals fler indier.
Så var det. Mm. Och på temat inget nytt under solen så ska vi återvända till solkalendern Stonehenge som har blivit aktuell igen, får man väl säga, med en nygammal förklaring till vad den användes till. Och Stonehenge är ju då den här 5000 år gamla stenformationen i sydvästra England med stenar som kan väga uppåt en 40 ton.
Mm. Ja, alla har sett bilder på den där, tror jag. Ett av de nya är det väl...
Världsarven.
Världsarven, precis. Ja.
Mm, och du har varit där.
Jag har varit där och gjort radioprogram om Stonehenge akustik och att akustiken i sig skulle ha varit en anledning till varför man byggde det som man gjorde, det här med stenar som återklingar ljud och sådär. Det är just väl det. En mer vidlyftig teori kanske, men hur låter den här?
Ja, det har funnits många teorier och det där med stenar, det är ju intressant, för jag menar, då ska man ju tänka på att nästan alla människor från den här tiden bodde i låga trähus.
Mm. Så ja, det var ju någonting väldigt märkligt med bara strukturen.
Men hela Stonehenge, och det här är ju inget nytt, det är att hela Stonehenge är orienterad efter solens upp- och nedgång på den kortaste och längsta dagen på året. Mm. På så sätt att vid sommarsolståndet, för den längsta dagen, så träffar solens första strålar, de går liksom in i det här monumentet och träffar stenarna i mitten av monumentet som står där inne. Och när solen går ner vid vintersolståndet, årets kortaste dag, då träffar de sista solstrålarna samma stenar, fast från andra hållet. Då.
Just det.
Men den nya teorin går ut på då att, jag menar, de här stenarna, det finns 30 stora stenar. Och den nya teorin är att varje sådan stor sten representerar en dag per månad. Och varje månad var uppdelad i 10 dagars veckor. Mm-hmm. Så efter 12 månader så får vi ett år på 360 dagar.
Mm, det räcker ju inte riktigt.
Nej, det saknas ju 5 dagar. Och som av en händelse så står det just 5 stycken stenpar uppställda i en hästskoform inne i det här monumentet. Och det är för den mittersta av de stenparen som träffas av solstrålarna. Mm.
Och då får vi 365, men så finns det ju skottdagar också.
Ja, och då finns det en teori om det också. För då är det nämligen så här att Stonehenge, ska man säga, ringas in, om man kan säga det, om en fyrkant. Det står 4 stenar utanför monumentet, 2 de finns kvar. Det är stort 4 stenar utanför monumentet som liksom har ringat in hörnen då i en slags fyrkant. Och de 4 stenarna har då hjälpt till att hålla ordning på skottåren. För det handlade, tror man då, just om att hålla ordning på tiden. Alla de här stenarna är en fysisk representation, tänker man sig, av året som hjälpte folk på platsen att hålla reda på tidens gång. Och det här är inte helt långsökt med de här 10 dagars veckorna och att det funkar som en solkalender. För såväl solkalendrar som årsindelningen med 10 dagars veckor, 30 dagars månader och 5 extra dagar som blir över användes av flera andra kulturer vid den här tiden, till exempel i Egypten.
Ja, men precis. Och där var det ju, ja, det, man hade kommit på det vid ungefär samma tid då, för cirkus 5000 år sedan. Och då var det väl i alla fall i egyptisk tradition så att man firade någon sorts särskilda, ja, heliga dagar då, de här 5 extra dagarna. Osiris, en av de här gudarna, hade väl en sån här extra dag till exempel.
Så att det solgudar var ju framträdande.
Ja, precis. Solguden Ra och sådär. Och frågan är, har det uppstått lokalt då i Stonehenge på ett håll där och på ett annat ställe då i Egypten, eller är det så, vilket många kanske hävdar, att de här 2 olika platserna och många andra däremellan hade kontakt med varandra, att det här med solen blev en väldigt viktig del i kultur och religion i den här tiden?
Låter väl som en rimlig teori, tycker jag.
Absolut, och härligt att tänka på så här års också.
Solen, ja.
Tack så mycket, Urban Verstadius.
Tack.
Vetenskapsrådens historia är därmed slut för idag. Har du funderingar eller tankar om programmet? Vill du skicka ris eller ros? Skriv till historia@sverigesradio.se. Ett nytt program hör du nästa vecka.
Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.